Kära publik, du lyssnar på säsong 3 av Synfält framåt. Jag har lite gnäll, det är så. Vi har ju inte poddat på några månader sedan för riksdagsvalet. Och för att ni skulle komma tillbaka till oss så försökte jag lägga en hunding på boostat Facebook-inlägg. Men det gick inte för att jag det uppfattades som ett politiskt inlägg. Och då fick jag inte boosta det med pengar. Det har något att göra med algoritmer, kanske har något att göra med Cambridge Analytica som vad jag har förstått ligger bakom Brexit och att Donald Trump har blivit president. Jag kan inte det där, men det jag vet det är att jag hellre ger pengar till er än till Mark Zuckerberg. Så nu gör vi så här att den av er som lyckas sprida informationen om våran fina podd är bäst, den som får flest likes, kommentarer eller retweets, swishar vi en 500-ring. Skattat och klart. Game on. Så är det. Fuck you Facebook också. Ni andra gör det där istället. Sprid information om Synfält framåt så att alla som vill får lyssna. Nu ska jag välkomna dagens gäst. Du är ett politiskt högdjur från Varberg. Du har varit kommunstyrelsens ordförande. Du har suttit i riksdagen ett tag nu. Och nu ska du till Europaparlamentet. Välkommen hit, Jörgen Warborn.
Stort tack för det.
Det är Warborn. Det låter som ett Game of Thrones-namn. Får du förhålla dig till det när du är i internationell miljö?
Det är jag och Gunn Helsvik.
Alltså jag letade efter intervjuer med dig på Spotify och jag fick bara upp sån riktig jävla vikingahårdrock. Det finns allt möjligt som heter Warborn och
ja,
ingenting har med politik.
Spelcommunity också tror jag som, ja, så just är det.
Har du lagt någon budget på sån här kampanjfuskdata, Cambridge Analytica-grejen? Måste man göra det eller?
Jag måste synas på sociala medier och att vi marknadsför oss där också naturligtvis. Det är en viktig del av kampanjen i det här väldigt splittrade medialäget som jag i och för sig uppskattar och tycker att det är väldigt bra att det finns en stor konkurrens och väldigt många olika sätt att nå ut genom. Vi ser ju påverkanskampanjer som är på riktigt från andra länder och vi har ju sett hur det påverkas flera olika val och det där är ju någonting naturligtvis vi måste ta på allvar.
Ja.
För det är klart att gillar vi demokrati och vill stå upp för det så vill vi den nya mediamiljön försöka att minska alla möjligheter att påverka de här demokratiska valen helt enkelt. Och då är ju de stora plattformsföretagen, de har ju en speciell roll och det är ju ja, man måste hitta en väg framåt där som funkar, som gör att det är demokratiskt och man kan nå ut med politiska budskap precis som du vill göra.
Mm. Ja, det är ju det att jag inte vill nå ut med politiska budskap.
Nej, men det borde inte vara fel att göra det heller.
Nej.
Jag förstår att du vill liksom annonsera runt podden ja. Och den är inte politisk i sig, men jag vill ju göra det med politiska budskap och det tycker jag är helt okej också. Det är bara att det måste vara transparent och öppet vem som är avsändaren och det har det väl inte riktigt alltid varit.
Nej, just det. Jag blir ovän med Facebook lite då och då. Jag tycker det är otroligt svårnavigerat också. Det finns dessutom pages och det finns sidor och det finns grupper och jag är inloggad på olika sidor på olika ställen. Jag tycker att det är som att bli tvångsansluten till en dysfunktionell kommun. Det där. Om jag går därifrån, om jag försöker gå ur Facebook, ja men då får jag inte vara med i kommunen. Då får jag inte gå på asfalten, jag får inte bada på simhallen, jag får inte ha ungarna på dagis, jag kommer inte få ta del av äldreomsorgen. Men jag måste liksom bo i den här jävla pissinfrastrukturen som bara full av reklam och dysfunktionella algoritmer.
Du får folkbokföra dig på en annan social medieplattform.
tror att jag ska... Vi ses på LinkedIn. Kan jag bara gå in på Facebook och säga till folk, har du lust att komma över till LinkedIn istället? Så kan vi sitta där.
Snabb frågor. Jörgen, hur presenterar man dig på 144 tecken?
Ja, Jörgen Warborn, nu är jag kandidat till Europaparlamentet. Jag sitter i riksdagen och är grund och botten företagare.
167 tecken blev det?
Nej, det blev 143.
Aha. Bluffade du mig nu, precis
ja,
som jag bluffade dig?
Ja.
Vad är lagom hög skatt?
Oj, det där är ju på 144 tecken.
Nej, du kan ta 237 om du vill.
Lägre, säger jag då i alla fall.
Ja. Hur mår svensk industri?
Bra, men det finns orosmoment i framtiden, inte minst kopplat till att den går väldigt bra givet valutan. Och skulle vi få ett skifte där så blir det väldigt svårt eftersom vi är exportberoende och många företag så att säga får stor draghjälp av valutan idag.
Du får 140 tecken till för att förtydliga det där. För den som inte är superinsatt i
valutan. Nej, men kronkursen är ju väldigt, väldigt låg idag. Och det gör att den exportberoende, eller industrin som exporterar, de får ju de blir dopade helt enkelt, kan man väl säga. Det underlättar för dem att sälja på en internationell marknad.
Så när det är dyrt för oss att åka till New York, då är det bra, goda tider för Volvo, för det är lätt att sälja bilarna utomlands.
Enkelt uttryckt så är det ju så.
Så är det nu.
Sen är det mer komplicerat än så naturligtvis, för att många av insatsvarorna de behöver också importera, och det gör ju att med låg kronkurs så blir det dyrare att importera också, så att det finns ett utjämnande flöde idag som kanske inte fanns när vi hade globala värdekedjor på det sättet vi har idag. Men överlag så kan man ju, jag är lite orolig för att om vi skulle få en snabb växling tillbaka mot att kronkursen stärks snabbt, då har vi ju under flera år nu inte haft det där trycket på att göra produktivitetsförbättringar i den svenska industrin, och det skulle slå väldigt negativt för oss i sådana fall.
Varför är Sverige ett av världens rikaste länder?
Det är i grund och botten genom handel, skulle jag vilja säga. Vi tog oss från fattigdom på handel, och vi har ju som ett litet, relativt litet land lyckats väldigt bra på de internationella marknaderna och handlat oss rika. Det borde fler länder kunna göra, och därför är det viktigt att det finns en fri handel i hela världen egentligen.
Ja. Hur påverkar du miljön?
Menar du genom politiska beslut eller mer privata beslut?
Ja, du påverkar säkert miljön på olika sätt.
Ja, nej, men att sitta i riksdagen och vara med och fatta beslut runt detta, det gör ju att man har en speciell roll och ett speciellt ansvar. Just nu tycker jag att klimatfokuset är kanske det jag fokuserar allra mest på, och jag driver kärnkraftsfrågan och gjort det sedan jag kom in i riksdagen egentligen, för att vi behöver ha den långsiktigt, den är klimatsmart.
Själva frågan, eller kärnkraftsverken?
Ja, nej, jag driver inte kärnkraftsverken. Nej, det gör jag inte. Men jag tycker att vi behöver mer kärnkraft.
Det lät som att du tyckte att vi behöver kärnkraftsfrågan.
Bra att du förtydligade det. Ja.
Det var ju någon som gjorde någon kärnreaktion hemma i sitt kök. Det var tydligen väldigt olämpligt.
Ja, just det.
För ett par år sedan.
Ja. Det kanske vi skulle...
Jag vet inte hur många kilowatt han släppte ut. Alltså, men,
Strålsäkerhetsmyndigheten kanske skulle kika
förbi. Det var ju de som satte stopp för det där.
Var det så? Ja, jag känner inte till den historien.
Jo.
Hur hållbart är Sverige?
Vilka härliga frågor. Hur långt är ett snöre? Ja. Nej, men vi ligger ju långt framme. Det gör vi i Sverige, och det är i grund och botten bra. Europa ligger långt framme, och det är också bra. Alltså, Europa har den mest ambitiösa politiken om vi pratar klimatfrågan i varje fall. Och Sverige ligger i topp i Europa, så att, vi ligger bra till. Sen är ju hållbarheten, det är ju flera olika frågor egentligen. Det är ju både det ekologiska, ekonomiska och sociala perspektivet. Och jag tycker Sverige ligger mycket väl till här.
Ja, det som är intressant med en sån där fråga som, ja, det finns ju inget givet svar, men vi får ju väldigt olika svar, och det säger väldigt mycket om er som gäster. Mm. För varje skattekrona vi betalar, skulle du säga att vi får motsvarande kronors värde tillbaka?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det vore bra om att vi la om skattesystemet och gjorde det mer, alltså triggar mer entreprenörskap, mer jobb, mer företagsamhet. Och naturligtvis så är det så att i byråkratiska system så försvinner en del pengar på vägen också för att administrera det här. Och det finns, vi är för tunga i gumpen på många olika områden.
Ja, om man lägger en krona i EU-budgeten, hur stor nytta gör den då, tror du, jämförelsevis?
Nej, där finns det väldigt mycket att göra också. Det finns många stora besparingspotentialer, och det finns mycket möjligheter att göra om EU-budgeten också och svänga den från ett stort stödsystem eller transfereringssystem som det är idag till att göra det mer konkurrenskraftigt.
Men om man tänker en väl utformad lag på EU-nivå, det leder ju till effektivitet i hela EU.
Absolut.
Lägger man pengar där så kan det väl ge ganska stor effekt.
Utmärkt, jag är för. Men jag tror att om man tittar på EUs budget så är väl bortåt 70% någonting är jordbruksstöden och regionalstöden. Och det är ju inte en lag i grund och botten som harmoniserar reglerna i 28 länder, utan det är ju snarare ett stort stödsystem där Sverige skickar in pengar och får mindre pengar tillbaka. Det tycker jag att vi över tid ska förändra, så att vi gör det styrde mot mer konkurrenskraft, mer av entreprenörskap, mer av forskning och utveckling, infrastruktursatsningar och så vidare. Men jag är helt för att harmonisera lagar på EU-nivå.
Men brexitörerna, de ville ju lämna EU för att de tyckte att de betalade mer än de fick tillbaks.
Ja, är det enda anledningen? Jag tror inte det. Jag tror det fanns fler anledningar.
Ja, det var mycket så de formulerade sig. Men jag tyckte att det där var väldigt enkelspåret i alla fall. För att man får ju tillbaka väldigt mycket som kanske inte går att räkna kronor och ören. Ja. Eller
om vi är tillbaka till samhällskunskapslektionen. Vad är din tolkning av varför de lämnar varför England inte ville vara med i EU?
Ja, men jag tror att det hade med, delvis med den fria rörligheten för människor att göra. De såg utmaningar i den. Det är så jag har tolkat som ett stort argument. De pratar ju också om take back control, så att säga. Det är ju deras paroll, och det är liksom märkligt nu också att det här valet att det är LOs och Socialdemokraternas argument också. Jag tror att det där är helt fel. EU måste vi ju använda för att knäcka de gemensamma utmaningarna. Alltså, och då ska ju inte all makt flyttas till EU, men viss makt ska flyttas till EU och hanteras där.
Alltså, det kom in för mycket EU-migranter i landet och då vill de stänga sina gränser, och det kan man inte göra så länge man är med i EU, och då blir lösningen att gå ur EU. Är det så du menar?
Det tror jag var ett argument. Jag tror inte det är det ena argumentet, och det var kanske det jag vände mig emot här också, att det bara var budgetargumentet. Det finns nog flera olika, och eftersom det var många människor som röstade i folkomröstningen, det var inte jättemånga, men det var, alltså, valdeltagandet var inte jättehögt, men det var många människor som gjorde det, och alla olika människor har nog naturligtvis olika bevekelsegrunder för sitt beslut, men sammantaget så tror jag att det rörde bland annat den fria rörligheten. Och sen tror jag att det finns en annan viktig lärdom att göra om vi tittar för Sveriges del och för andra europeiska länders del. Det är att britterna gick ju med i början på 70-talet, och man har under en längre tid skylt allting på EU på något sätt. Mm. Det måste vi sluta göra i Sverige också. Jag ska inte säga att vi gör det så mycket som man gör i Storbritannien, men vi gör det emellanåt också. Och det finns massa dåliga beslut i EU, men all skit kommer faktiskt inte därifrån, utan vi kommer behöva det europeiska samarbetet också. Så att det är en viktig läxa att göra. Och nu är ju svenska folket mer positiva än någonsin egentligen, och det tror jag har med Brexit att göra, för man ser vilket elände det har skapat.
Ja, Brexit är en samhällskunskapslektion för oss andra och för dem själva också. Så dags nu.
Det är en lektion som de tyvärr inte verkar gå på.
Ja, men de lär ju sig någonting nu, eller?
Ja, men det har ju inte hjälpt. De har ju inte vänt.
Nej, inte än. Kan du ge ett exempel på politisk fråga som hanteras här nationellt, men som borde hanteras på EU-nivå?
Ja, vi behöver göra mer för den internationella brottsligheten just nu. Vi behöver samarbeta mer på den nivån. Vi ser hur inbrotten, villainbrotten eller inbrotten hemma hos folk, det är ungefär 50% av dem som det är utländska stöldligor som ligger bakom dem. Om vi tittar på stölden av jordbruksmaskiner, av bilar, av utombordsmotorer och liknande, så är det 90% där det är internationella brottsnätverk som stjäl och fraktar ut det här från Sverige. Och ska vi knäcka det, så ska vi göra det gemensamt.
Ja, men vi
inte
har
bara
ju massa poliser här.
Ja.
Varför löser de inte det här problemet?
För att det är internationella brottsligor, och då behöver vi, framförallt så handlar det om helt enkelt en sån enkel sak som att dela information mellan olika polismyndigheter. Ja. Och att
är det inte det man har Facebook till? Någon bonde i Tvååker skriver, nu har jag sett en vit skåpbil igen, nu är det dags att sätta sig
med bussan.
Är det där verkligen riktiga problem? Den rädslan för att polacker ska sno ens fyrhjuling, är det ett verkligt problem? Det är det mest inne i huvudet på folk som bor på landet och som, där det händer lite för lite, så de måste hitta på problem själv.
Det är intressant att du förlitar dig på Facebook för att lösa brottsligheten. Det gör inte jag då. Men nej, jag tror att det är verkligen på riktigt. När man träffar de människorna som har varit utanför detta, och kanske framförallt villainbrott eller inbrott hemma hos folk. Förutom att de tar pengar, och det är väl sin sak, så är det ju ett integritetsbrott som är verkligen på riktigt. Man känner sig inte trygg hemma, den känslan. Och jag skulle inte säga att det bara är på landsbygden som du föreslår i din fråga, utan det här är någonting som sker i alla delar av Sverige. Och det tycker jag att vi ska knäcka, för den här otryggheten som det skapar, det är på allvar. Och då tycker jag att det här är ett område, för att återvända till din ursprungsfråga, där kan vi koncentrera, där kan vi göra mer gemensamt genom EU-samarbetet.
Är du en sån som säger att du vill ha ett europeiskt FBI?
Nej, det tycker jag är att gå lite för långt. Gärna mer samarbete, men jag ser inte riktigt... Alltså, tanke på ett europeiskt FBI, det leder min tanke till att det är ett United States of Europe.
Ja, FN står ju för federalt.
Eller hur? Någon slags... Ja, men att vi ska följa i USAs spår och bygga upp vår verklighet efter den. Jag vill snarare att EU ska vara ett bra samarbete mellan medlemsstater.
Men den där trade-offen, det vill ni ju gärna inte prata om, ni politiker. Men om man vill att... Alltså, EU är den tredje största nettoutsläpparen av klimatvidriga gaser till exempel. Och vi i Sverige är ju bäst i klassen nästan på att inte släppa ut tack vare vår kärnkraft och vattenkraft och sådär. Så då är det väl rimligt att tänka sig att så här, klimatfrågan ska skötas på EU-nivå till exempel. Den internationella brottsligheten är just internationell, så den vill vi också lösa på EU-nivå. Om vi tar de där jättestora utmaningarna och flyttar upp dem på den nivån, ja men då faller det väl ut någon sorts federation i andra änden. Det är väl liksom lite priset man får betala för att lösa saker ihop. Man kan ju inte bara skicka upp ansvar utan att skicka upp befogenheter, menar jag.
Nej, men då gäller det att vissa saker ska vi, så att säga, ska vi besluta gemensamt om, men andra saker ska vi inte göra det.
Så är det ju i alla delstater i USA och i Tyskland och även i Ryssland.
Ja, precis. Och det är därför på frågan menar jag att det, på området om det finns där EU ska ha mer makt, så var detta ett sådant område. Men det betyder inte att jag vill ge all makt åt EU. För min liksom ryggmärgsreflex och mina politiska värderingar, det är att jag bottnar i att människan själv ska ta så mycket beslut som möjligt själv. Det är liksom valfriheten som är grunden för den enskilda människan. Och om det är så att det beslutet ska flyttas till någon politisk makt, så är det så nära människan som möjligt. Och då blir det i kommunfullmäktige, om man sa, eller möjligtvis i regionfullmäktige eller i riksdagen. Men helst inte till EU faktiskt, om det inte är gränsöverskridande. Och då, eftersom det finns så mycket viktiga saker som är gränsöverskridande. Du nämnde klimatet och vi nämner den internationella brottsligheten, och det finns flyktingfrågan och det finns konkurrenskraften som jag tycker är hotad också. Då måste vi fokusera på de frågorna, och då kan vi inte göra allting annat gemensamt också.
Om vi tänker tvärtom då, vad gör EU som vi borde sköta själva här?
Frågor som vi vill flytta tillbaka, så att säga, makten över. Ja, nu, den tydligaste exempel är ju den sociala pelaren. Som är under, och med, vad menar vi med den sociala pelaren? Jo, vi menar att för, är det 1,5 år sedan något liknande, så hade man ett toppmöte här hemma i Sverige, i Göteborg, och det beslutades av alla de politiska ledarna inom EU att man skrev på den sociala pelaren, som är 20 väldigt vackra principer. Det sades då också från Stefan Löfven att det här inte skulle resultera i någon skarp lagstiftning, utan att det så att säga bara skulle vara ett antal principer som man skulle förhålla sig till på hemmamarknaden. Men vi har redan nu sett att det här påverkar lagstiftningen och att vi får lagstiftning runt de här frågorna. Och det betyder helt enkelt att vår, jag ska konkretisera, att det betyder att vår arbetsmarknadspolitik riskerar att styras i högre utsträckning från EU. Det är att vår familjepolitik och vår välfärdspolitik. Och det här är frågor som jag tycker lämpar sig allra bäst att hanteras vid köksbordet hemma hos människor, men om inte annat så i Sverige, inte av EU.
Något exempel på vad den här sociala pelaren har inneburit? Vad är det för lagregler? Vad är det som har hänt som du inte gillar?
Det som har, det är ett skarpt förslag som redan är processat, är ju familjedagar. Nu drabbade det inte, så påverkar det inte Sverige och vår lagstiftning, för vi redan har regelverk över det som inte gick över det här minimikravet. Men det är typ ett exempel där man så att säga flyttar makten till Bryssel från Sveriges riksdag och från människor här igen.
Ja, du kampanjar ju med parollen det behövs en entreprenör i Bryssel. Du har ju varit politiker ett bra tag. När var det du var entreprenör? Och hur länge sedan är det? Kan du fortfarande claima den grejen att du är entreprenör?
Ja, jag tycker det. Jag har erfarenheten av det i varje fall. Jag har varit företagare längre tid än jag har varit heltidspolitiker. Ja. Det håller på att tippa över, det får jag erkänna. Ja. Men den erfarenheten att vara ett småföretagare och att man har startat företag, den tycker jag saknas i politiken i det stora hela. Det borde vara fler som engagerar sig från näringslivet. Och man behöver inte gå all in i politiken, men jag hade önskat fler tydliga röster från näringslivet, för att det är viktiga röster för att skapa jobb och företagsamhet.
På teatrar så brukar man ibland göra misstaget att anställa skådespelare som teaterchefer med det argumentet att ja, de vet vad som behövs och de känner till villkoren för skapandet och sådär. Det slutar ju alltid på röven såklart, eftersom det är människor som är utbildade i att prata onaturligt och sminka sig och sådär. De har ju inga som helst kunskaper om man leder en stor komplex organisation. Vad ska man säga, vad missar en företagare gärna när man kommer in i politiken?
Jag tror inte det finns en risk, utan tvärtom. Jag tycker det är väldigt bra att det finns människor från alla olika erfarenheter egentligen inne i riksdagen eller i de andra politiska församlingarna. Men och det jag försökt säga är att jag tycker det finns för få entreprenörer som har den bakgrunden egentligen. Mm. Men vad finns det för risk? Jo, det är kanske att alltså man måste förstå att det är lite olika sätt att som entreprenör bestämmer du ju ganska mycket själv, speciellt om du äger ditt bolag så att säga. Men som politiker så är det ju ett väldigt tålamodsprövande jobb emellanåt. Det tar tid, det är en demokratisk process, det är det här med remisser och ni vet, man ska förankra olika beslut. Och det gäller att förstå den temposkillnaden som det är i näringslivet och i riksdagen. Och ibland får ju politiken mycket kritik för att vi är väldigt långsamma, men ibland tycker jag faktiskt att det ska vara lite långsamt.
Du har ju också erfarenhet från kommunpolitiken. Berätta.
Ja, jag var kommunstyrelsens ordförande hemma i Varberg där jag bor, och jag har varit ordförande i barn- och utbildningsnämnden där också, så att jag har helt enkelt jobbat kommunpolitiskt i ett antal år innan jag blev riksdagspolitiker.
Är du gammal muffare eller hur hamnade du i Moderaterna?
Ja, alltså ursprungligt egentligen från 1994. Då var jag student, jag pluggade utomlands och bodde i södra Frankrike. Och jag pluggade i en miljö med studenter från alla europeiska länder och några länder därtill. Men 94 var det också folkomröstningen om EU. Mm. Så att där och då kände jag väl väldigt starkt att det är klart att Sverige skulle vara med i detta. Jag var inte politiskt engagerad innan, varken i något parti eller på något annat sätt. Men då åkte jag hem till Sverige och engagerade mig i folkomröstningskampanjen på ja-sidan och var slarvigt uttryckt kampanjgeneral i Halland för alla de krafterna som stod för ett ja. Det var liksom både moderater och socialdemokrater och centerpartister och allt vad det var. Så att Europafrågan var min väg in i politiken egentligen. Och kort därefter så engagerade jag mig i MUF. Men sen tog jag paus från politiken under ett antal år, och då var det mer entreprenörskapet och den banan som tog vid. Och sen återvände jag så småningom till politiken igen, och kommunpolitiken blev det då.
Du har ju sagt att det inom politiken finns de som utformar lagstiftning som hindrar och bromsar företagen. Du verkar vilja avkrånglifiera. Stämmer det, och i så fall vad är det du vill avkrånglifiera? Och fråga två, finns det ordet på riktigt? Skit i det, bara svara.
Vad vi brukar prata om är ju regelförenklingar, att jobba med regelförenklingar. Och det här är ju ett problem på riktigt. Det är ett problem både i EU och det är ett problem i Sverige. Det finns säkert massa enskilda lagar man kan ta tag i, men då kommer man dutta med de enskilda. Jag skulle snarare vilja lyfta det på liksom en systemnivå och se vad är det vi gör tokigt, vad kan vi göra annorlunda. Under alliansåren så lyckades vi faktiskt trycka tillbaka regelbördan, och med detta menar vi helt enkelt hur kostnaden är för lagstiftning som både fattas i riksdagen och i Europaparlamentet. Men det krävs ett politiskt ledarskap. Det krävs att någon pekar med hela handen och säger att nu är det här en viktig fråga att jobba med, för att den påverkar Sverige och svenska företags konkurrenskraft. Och gör man det, ja, men då måste ju generaldirektörer och myndigheter och alla förhålla sig till det och jobba med den frågan också. Tillväxtverket kom med en rapport från 2017, och de visar då att bara det året så hade regelbördan för svenska företaget ökat med 1,2 miljarder. Och mer än 80% av den kostnadsökningen kom från lagstiftning som hade sitt ursprung i Bryssel. Vad ska man då göra åt detta? Jo, man måste ha politiskt ledarskap, sätta ett mål för att minska regelbördan. Man måste säkerställa att man har tydliga konsekvensbeskrivningar som visar på hur ny regel påverkar konkurrenskraften. Och man måste ständigt utvärdera de befintliga reglerna för att stärka konkurrenskraften.
Men det finns ju ett problem i Sverige som består i att väldigt mycket måste man ha tillstånd för, och det tar väldigt lång tid att få de där tillstånderna. Räknas det där till regelbörda? För det är väl inte definitionsmässigt en regel bara för att man inte har bråttom i handläggningen. Och det där förlorar ju vi jämfört med andra EU-länder. Om man vill investera här och så händer ingenting de första tre åren. Det är ju inte bra.
Det är inte bra. Och jag brukar säga att varje sån här fråga om ett bygglov eller någon form av tillstånd som kommer in till kommunen, det är ju egentligen en fråga om tillväxt. Det är en restaurang som vill öppna en uteservering eller ha ett alkoholtillstånd, eller någon företagare eller för en del en privatperson som vill bygga en fastighet eller en villa eller någonting.
En rik gubbe som vill ha undantag från strandskyddet.
Ja, eller en entreprenör som vill
ha undantag från strandskyddet.
Ja, strandskyddet behöver reformeras, men det är inte bara rika gubbar, utan det här berör brett i svenska samhället egentligen.
Ja.
Och då vill vi ha tillväxt, ja det vill vi, och då måste ju kommunen och tjänstemän, och för den delen är riksdagen och myndigheter, göra allt vad vi kan för att underlätta för den här frågan om att växa. Jag tycker absolut det är en regelkrånglingsfråga.
Du har ju suttit i riksdagen ett tag också. Ja, är det här samma sak att sitta i Europaparlamentet? Är det samma sak, bara det att det är på en högre nivå? Eller hur ser du på skillnaden mellan vad ni gör här och vad du kommer göra där?
Ja, jag tror att det finns skillnader. Jag tror framförallt, här går det ju ut på att vid valet så ska ju man rösta fram en riksdag som sen ska rösta fram en regering, om vi så säger.
Ja.
Och det vill säga, i Sverige så har vi en regering att förhålla oss till. Det har vi inte i Europaparlamentet. Där är väl kommissionen det man kan kalla en regering, men det är ju inte på samma sätt. Det gör också att här skapar vi ju de olika koalitionerna för att vara majoritet eller opposition. Det finns inte riktigt på samma sätt i Europaparlamentet, utan där är det sakfrågan som är fokus. Och istället för, som vi kanske gör i riksdagen, om jag uttrycker mig lite slarvigt, så lägger regeringen en proposition och så försöker vi i oppositionen att leta vad som är fel i den, och så förstorar vi de felen och debatterar de felen. I Europaparlamentet så är min uppfattning, nu sitter jag inte där ännu, men i min uppfattning att man mer försöker titta på sakfrågan och se vad är de gemensamma nämnarna. Det vill säga inte leta konflikterna, utan leta minsta gemensamma nämnare för att förhandla sig fram till en slutprodukt som alla kan leva med.
Du sitter ju också med i Europarådet. Vad är nu det? Det finns parlamentet, det finns ministerrådet och det finns kommissionen och ja, Europarådet. Hur passar det in i allt det här?
En bra fråga som jag får emellanåt. Och det är egentligen så att Europarådet har ingenting med EU att göra. Det är en organisation som bildades innan EU och det innehåller väldigt mycket fler länder än de länderna som är medlemmar i EU. Jag tror det är 47 länder eller något sånt där. Och Europarådet jobbar då framförallt med tre saker. Det är frågor som berör demokrati, som berör man kallar rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Och då
det är lite mer så direkt konsekvens av andra världskriget, va? Winston Churchill var någon sorts initiativtagare till det där.
Ja, precis. Och det är just, alltså demokrati och mänskliga rättigheter är ju kärnan, rättsstatens principer. Och då kan man väl säga att där finns ett parlament. Det styrs av tre, det finns tre olika institutioner. Dels är det parlamentet och där sitter då riksdagsledamöter från de 47 olika länderna.
Mm.
Det finns ett ministerråd även där, där utrikesministrarna från de här 47 länderna är med. Och så finns det då, vad som jag tycker är hjärtat i det egentligen, är ju domstolen för mänskliga rättigheter. Då är jag en del i den svenska delegationen som sitter med i den parlamentariska församlingen. Och vi helt enkelt debatterar de här tre viktiga frågorna.
Hur mycket gör du det?
Det är fyra sessioner per år och då hålls de i parlamentet som ligger i Strasbourg. Och då är det en vecka i stöten man är där nere. Jag är rimligt nyvald där, så jag har varit där två sessioner, två helveckor under den här perioden sen blev invald.
Alltså i de där lokalerna som ganska ofta står tomma för att Europaparlamentet sitter i Bryssel?
Jag önskar att det vore så, men det är värre än så.
Oh.
Berätta. Nej. Säg inte att det finns en jävla byggnad till.
Precis så är det.
Nej,
som står tom hela
det
året.
Det finns en byggnad till. Så att, ja, det finns två parlament i Strasbourg.
Okay.
De här intervjuerna med Europaparlamentskandidater har vi fått spons för från Hjärnkontoret. Och som tack för det så har fyra olika personer på Hjärnkontoret fått skicka med varsin fråga till er som vi intervjuar. Jag träffade Mattias Ternell häromdagen som har en fråga till dig. Vi ska lyssna här.
Jag heter Mattias Ternell. Jag är handelspolitisk direktör på Hjärnkontoret som är den svenska stålindustrins branschorganisation.
Vi ska ju intervjua några Europaparlamentariker nu och ni har uttryckt intresse för Europapolitiken. Varför tycker ni att Europapolitiken är viktigt för er?
Om vi tittar på det ur ett handelspolitiskt perspektiv så är Europapolitiken superviktig eftersom EU är en tullunion. Och det innebär att innanför den här tullunionen så råder full frihandel och stålindustrin i Sverige är helt beroende av att vi har en fungerande frihandel.
Eftersom nästan alla produkter exporteras från Sverige, eller hur? Visst är det så?
Ja, det är helt riktigt. Lejonparten av den svenska stålproduktionen går på export och förra året, 2018 så gick exporten till bortåt 150 länder.
Ni är en global spelare så att säga, men vad är viktigt för er i framtiden för att allt ska fungera så bra som möjligt?
Ja, det är ju viktigt att vi får en fri handel, och vad är då det? Jo, en fri handel, det är ju helt enkelt att man kan sälja varor och tjänster utan att man stöter på tullar, kvoter, byråkrati eller andra hinder för handeln helt enkelt. Om man har begränsade resurser så är det viktigt att var och en specialiserar sig på det som man är bäst på. Då får man helt enkelt ut mest. Och sedan när var och en har gjort det man är bäst på så ska man handla med varandra. På så sätt så kan man säga att när man har frihandel då får man mest pang för pengarna.
Ja, jag hörde någon liknelse någon gång att om man ponerar att man bara får handla med de som bor i ens eget hus. Och så kanske det finns någon som kan göra skor, men det blir förmodligen inte särskilt bra skor. Och så finns det någon annan som kanske kan bygga en gitarr, men det blir inte så bra gitarr. Men om man får handla i ett större område så hittar man ju människor som är duktiga på respektive yrke så att säga. Och går man globalt, då finns det ju naturligtvis väldigt duktiga människor att tillgå. Är det så du ser på frihandel också?
Ja, det är så som du säger.
Jag antar att det finns några sådana beräkningar, men om man skulle ha total frihandel i hela världen, vad skulle det innebära ekonomiskt sett, vet du det?
Ja, helt klart är att vi skulle få väldigt mycket effektivitetsvinster. Det är det bästa med frihandeln, att vi utnyttjar resurserna effektivt, så effektivt som möjligt. Jag har inga sådana beräkningar på hur mycket det kan vara, men jag tror att det kan vara betydande belopp som försvinner upp i rök av olika handelshinder.
Vi har Jörgen Barnborn i studion, du ska få skicka med en fråga till honom.
Ja, alltså frihandel är ju superviktigt för stålindustrin. Att prata om frihandels betydelse för stålindustrin, det är lite grann som att prata om vattnets betydelse för sjöfarten. Det är någonting som vi måste ha. Men det är också lika viktigt att konkurrensen där ute på världsmarknaden är schysst. Och tyvärr så förekommer det en hel del oschystheter och statliga stöd och annat som snedvrider konkurrensen. Och då är min fråga till dig, vad kan du göra och vad tänker du göra i Europasamarbetet för att hjälpa stålindustrin och skydda den svenska stålindustrin och europeiska stålindustrin från oschysst konkurrens?
Mycket, mycket bra fråga. Jag delar analysen, det vill säga idag så är det... Alltså frihandeln är ju hotad i världen på olika sätt. Vi ser att Kina under en längre tid har spelat fulspel på världsmarknaden. De skickar statsstöd in i sina bolag och de stjäl teknologi också. Kanske inte berör stålindustrin så hög grad, men det gör det för många andra branscher. Det vill säga våra patent och varumärken, piratkopiering och liknande. Det där är problematiskt, och det där har Trump och den amerikanska administrationen sett, och så möter han det. Men då möter de det med helt fel medicin, det vill säga att de höjer tullarna för att skydda den amerikanska industrin. Och för svenska företag och den svenska stålexporten så blir ju vi trängda från två håll. Dels från att de kinesiska bolagen har skattemedel i sig från början och från tullarna från USA. Så att vad jag ska göra är att vara den absolut tydligaste rösten för frihandel. Och det kanske är för oss en självklarhet, och det tror jag det är för stålindustrin, men det är inte riktigt så det ser ut om vi tittar runt kring i Europa. Där finns det många som är lätt protektionistiska, kan man väl säga. Och det är ju faktiskt tyvärr så att vi har ju parlamentariker i EU-parlamentet från Sverige som inte heller röstar ja till dem. Om vi ser ett av de senaste frihandelsavtalet är ju med Japan. Det var ju svenska parlamentariker som inte röstade ja till det.
Men jag tycker det låter lite som att det är fint att skydda sitt eget land och sina egna industrier, men om någon annan gör det, det är först då det blir protektionism.
Nej, jag säger inte skydda.
Ska man vara petig så gjorde ju Mattias det.
Ja, jag hörde det. Men han sa också något till i stil med att hjälpa. Och här tror jag att det hjälper att stå upp för frihandeln. För den gången vi, det beror på vad man menar med skydda, men om vi menar med att skydda för mig är lite lätt protektionistisk så att säga. Och vi som ett litet land med 10 miljoner konsumenter här, vi kommer aldrig vinna om vi vill börja skydda oss och stänga murarna och liksom låsa dörren till det här huset, för att ta den liknelsen.
Vår marknad är inte stor nog. Kunna leva på den.
Det är därför Europasamarbetet är så bra, för där får vi tillgång till över 500 miljoner konsumenter. Och med frihandelsavtalen med resten av världen så har ju svenska företagen möjlighet att handla med alla de länderna. Men det måste vara rättvis konkurrens. Och det är det inte är. Och det är det jag vill stå upp för.
Men får jag stanna kvar lite på liksom mellanstadienivån här en stund för min egen skull. Om vi stannar kvar den där liknelsen med huset som jag tyckte var väldigt tydlig. Så är ju Sverige kanske att jämföra då med en medelstor liksom svensk bostadsrättsförening. Absolut att det skulle kunna gå att sälja stål, men jag menar det, vi kommer inte bli rika bara på att klippa varandras hår liksom här inne i landet. Vi är så litet land så vi måste exportera, eller hur? Det är en av premisserna. Är det så att USA är så stort att de faktiskt kan skita i andra? De är en så stor bostadsrättsförening så att de kan hålla på att kränga grejer och varor och tjänster till varandra och skita i resten av världen. Är det en av förklaringarna till varför de uppför sig som de uppför sig, eller?
Om Trump kommer till podden så tycker jag du ska ställa den frågan till honom. Men jag tror inte att det
alltså,
är...
Alltså vi pallar inte bjuda dig utan han verkar så jävla jobbig. Vi orkar bara inte. Han skulle gärna... vi pallar fan inte.
Nej, men Donald, if you hear this...
Nej, no, don't come. You're not welcome because you're fucking jobbig. Du och Björn Ranelid. Vi orkar bara inte.
Nej, men så här. Jag tror att USA gör fel väg även för sig själva. Det vill säga när du börjar skydda din egen industri, då blir det ju så småningom, då sätter du ju inget tryck för att den ska effektiviseras. Och långsiktigt så blir det även dyrare för amerikanerna. Det vill säga, när det svenska stålet ska importeras nu till USA, då blir ju det dyrare. Då blir ju insatsvaran dyrare till de bilarna som produceras i USA. Då blir det ju svårare i sin tur att sälja dem och amerikanerna får betala det priset. Det är fel väg att gå liksom rent tankemässigt. Mm. Så vi ska handla så fritt som möjligt. Vi ska inte skydda. Vi ska öppna upp marknader. Och det kommer sätta tryck på svenska företag också. Men det är i grund och botten ett bra tryck. Det gör oss, vi står på tå. Och vi underlättar för svenska konsumenter. Det blir bättre kvalitet och det blir lägre priser om vi har en fri handel.
Så vänner av svensk stålindustri ska rösta på dig i Europaparlamentsvalet. Varför?
För att jag är den tydligaste rösten för frihandel.
Men vad ska du då göra rent konkret i Europaparlamentet?
Nu får vi väl se, men jag hoppas att jag ska hamna just i det utskottet som jobbar med den internationella handeln. Det är dit jag vill, så jag vill helst jobba med de här frågorna. Och just nu så pågår det ju dels ett antal olika förhandlingar om ett antal olika nya frihandelsavtal. Och det tycker jag i grund och botten är väldigt bra. Jag tycker att vi ska öka takten i det. Vi borde sluta helt enkelt fler frihandelsavtal. Jag tycker det är viktigt, och det är viktigt både för stålindustrin och alla andra svenska företag också. Jag skulle vilja verka för att alla nya frihandelsavtal har ett småföretagarkapitel i sig. Svensk näringsliv består i väldigt hög grad av småföretagare. Och det senaste avtalet vi slöt med Japan, det har just ett sånt här småföretagarkapitel där både EU och Japan säger att vi ska underlätta för företagarna i respektive land att handla mer med varandra. Det är i grund och botten väldigt bra. Jag tycker att man ska modernisera världshandelsorganisationen. Det finns mycket att göra där. För att finns det då inget frihandelsavtal så faller man tillbaka på världshandelsorganisationens regler. Mm. Trump, han försöker motverka världshandelsorganisationen just nu. För han gillar inte att förhandla i grupp. Han vill alltid förhandla med ett land i taget, för då är han störst. Men för svensk del vill vi ju ha den kraften med att förhandla gemensamt. Och då är världshandelsorganisationen en organisation som behöver stärkas och moderniseras helt enkelt.
När man pratar om frihandel så brukar man prata om komparativa fördelar. Vad menas med det?
Ja, att man ska specialisera sig på det man är bäst på. Och har vi en stor marknad så kommer så att säga den som har den bästa produkten till det bästa priset kommer att vinna det. Då blir det så effektivt som möjligt.
Och det betyder att det finns en hel del vi inte borde göra i Sverige, för vi är inte bäst på det, eller?
Men jag är politiker så jag tycker att det är marknaden som ska avgöra vad vi ska göra och inte göra. Vi har ju naturresurser som i grund och botten är viktiga, och i Sverige har vi ju inte, stålet har vi varit inne på, vi har skogen. Här finns ju massa viktiga värden för Sverige. Och det är ju då ett område kan man se att för skogsbrukarnas skull så finns det ju argumentation nu. De som vill flytta makten över skogspolitiken till Bryssel, det vill inte jag. Jag tycker att den svenska skogen ska vi besluta om här själva hemma. Så det blir ju ett område där jag så att säga vill värna den svenska skogsindustrin och säkerställa att den kan exportera så mycket som möjligt. Mm. Inte skydda utan snarare då underlätta för dem att handla mer med andra länder.
Men vad går gränsen? Vad är skillnaden mellan stöd och osunt stöd?
I detta fallet så menar jag ju på att om vi säkrar att besluten över skogen ska ske här hemma i Sverige, så är det ju inte ett osunt stöd så att säga. Det är ju snarare när man försöker att skydda sin industri på andra sätt genom tullar till exempel. Det är ju osunt, för då ökar du kostnaden för konsumenten och du förstör marknaden egentligen.
Mm. Vi ska hoppa vidare och prata snabbt om kärnkraft. Du gillar ju kärnkraft och jag har läst en artikel som du publicerat i Gävle Dagblad nyligen där du då förespråkar utbyggd kärnkraft. Varför förespråkar du någonting som gör att fiskar får tre ögon?
Ja, det vet jag inte om de får om kärnkraft faktiskt.
Det har jag sett på tv.
Ja, okej. Okay. Ja, det har inte jag sett och jag är osäker på om det är så. Men
ett program som heter Simpsons, väldigt populärt.
Ja, okej. Okay, ja, jag förstår. Jag förstår källan. Nej, men så här. Man kan väl säga så här. Det finns ju... Det finns inget energislag som är helt perfekt och kärnkraft har absolut negativa effekter. Men nu står vi inför en klimatutmaning som är på riktigt och är viktigt att vi tar tag i. Och kärnkraften är klimatsmart. Den släpper inte ut någon koldioxid. FNs klimatpanel har tittat på ett antal olika, jag tror det är 4 scenarios för att nå 1,5-graders målet, det vill säga att klara klimatutmaningen. Och i alla deras scenarios så har de en kraftigt utbyggd kärnkraft. I det ena scenariot tror jag det är dubbelt, en utbyggnad dubbelt upp, och i det andra är det trippelt upp eller något sånt där. Det vill säga, det behövs mer kärnkraft i världen. Och på EU-nivå så spelar detta roll då, för att EU har en forskningsbudget runt kärnkraft och vi från Moderaternas sida tycker att man ska fördubbla den forskningsinsatsen. Mm. Vi tycker också att det vore bra om man hade gemensamma standarder för nya reaktorer när de ska byggas. Det skulle både snabba upp byggnaden av nya reaktorer och troligtvis göra det billigare och dessutom säkrare för oss allihopa.
Ja, jag har fått beskrivet för mig att det här bygget i Finland, som ju har kostat mycket mer än vad de tänkte och det tog längre tid. Ja, problemet har varit att de hade ingen upparbetad finsk kompetens, så de har tagit in massa folk från andra länder. Men de är ju inte vana vid finska regelverket, så att det har blivit väldigt komplicerat det där. Så en gemensam standard verkar ju väldigt smart.
Vattenfall tittade ju på att ersätta reaktorerna vid Ringhals så sent som 2014. Innan valet 2014 ska jag säga. Mm. Och då är det ju så att det är ju Strålsäkerhetsmyndigheten som ansvarar för det här. Och de har inga liksom regler på hyllan att ta ner och visa Vattenfall och säga att det är det här ni ska bygga. Mm. Utan här måste kärnkraftsägaren så här skicka en förfrågan till myndigheten. Och så ska myndigheten sätta sig ner och utreda, som jag antar kostar massa pengar och tar massa tid. För att få fram specifikationen. Och det skapar en jättestor osäkerhet för de som vill bygga ny kärnkraft. Därför är det mycket bättre att ha det på europeisk nivå gemensamt.
Moderater har ju alltid gillat kärnkraft, men det är väl ganska nyligen som ni då använde miljön som argument. Har ni gett upp era gamla argument och nu måste ni luta er på miljön istället?
Nej, det vet jag inte. Jag tror att vi har alltid varit för kärnkraften, det är riktigt. Och det är ju för att klara av den här dubbla utmaningen med att både klara tillväxten, konkurrenskraften, de svenska jobben och samtidigt sänka utsläppen. Tyskland går ju en annan väg till mötes nu, och har vi inte kärnkraften som idag står för cirka 40% av vår elproduktion, har vi inte den, ja men då blir ju alternativet kol eller gas. Och det är inte bra för klimatet, så att det finns väldigt starka
Det är inte bra för klimatet, men det är inte särskilt bra för lokalmiljön heller. Det finns ju goda skäl att tro att hela den här globala uppvärmningen är på riktigt, såklart. Men det dör ju människor nu av dålig luft lokalt i städer. Det tycker jag också är ett problem, och det verkar man glömma bort.
Och
så köper vi ofta oljan från skurkstater. Det borde vi sluta med.
Och då är ju kärnkraften en nyckel för detta, för att möta upp även detta då.
Get a room, you two. jag Det är ju såklart nu när känslan av att domedagen är nära och vi letar efter klimatsmarta saker, det vill säga vi är mest av allt intresserade av att inte släppa ut CO2. Det är det som vi har för ögonen nu, och helt plötsligt så känns det som en rimlig lösning att vi alla ska åka elskoter hela dagarna, och det är en lösning för just elskoter när vi kör den, inte släppa ut någon CO2. Och då är det ju en uppenbar risk att man missar, vad blir det för miljöbelastning när man gör de här batterierna, vad blir det för... Ja, man missar att även om kärnkraften kanske inte bidrar till växthuseffekten direkt i alla fall, sen kan man ju fråga sig uranbrytningen och betongen som går åt och sådär, någon sorts klimateffekt har det ju rimligen, och bygga kärnkraftverk också. Men det är ju definitivt inte förnybar. Är risken att vi är jävligt kortsiktiga igen, även om ni nu skulle lyckas liksom svänga frågan på den här gången? Är det inte en uppenbar risk att vi är alldeles för kortsiktiga igen, så att säga?
Ja, jag förstår vad du far efter, men jag tror inte det, för dessutom ser jag inte alternativen helt och hållet. Och bara för tydligare, Moderaterna är även för förnybart. Gärna mer vind, gärna sol. Vi kommer behöva det också, och jag skulle gärna vilja se Sverige som ett land, ett exportland av koldioxidsmart el, speciellt nu till Tyskland som verkar behöva det. Då kan vi trycka ut den gasen eller kolen som de använder med ren kärnkraft, så att säga. Jag tror precis som du säger, vi kommer se mer elbilar, vi läser tidningen på paddan, och vi behöver elen, och den är i grund och botten bra, men vi ska göra den så ren som möjligt.
Nu är det 2040. Vi tittar ut genom fönstret. Har vi en klimatkatastrof?
Jag tror vi har lyckats möta den. Vi ser hur företagen och industrin under de senaste åren har gjort massor av investeringar. De har verkligen gått före i detta. Inte minst stålindustrin har lyckats att ta fram produkter som är klimatsmarta. Vi har sett en energiomställning där vi har mer kärnkraft men också mer förnybart. Vi har helt enkelt lyckats möta detta med gemensamma krafter, men det har krävts ett samarbete inom Europa, och vi har argumenterat hårt för att få med så många länder som möjligt. Men vi har, samtidigt som vi klarat det, så har vi klarat konkurrenskraften och jobben också.
Och ditt bidrag till den här succén, av alla dina bidrag till den här succén, vad är du mest stolt över? Vad bidrog du med?
Nej, men det att vara den här balanserade rösten för att klara både utsläppen och konkurrenskraften, det vill säga jobben, att leva med båda dessa, att inte tippa över och bara argumentera för den ena saken eller bara argumentera för den andra saken, det har varit viktigt. För det har funnits domedagsprofeter på ena sidan, det har funnits klimatförnekare på andra sidan, det har funnits de med flygångest och som vill begränsa och stanna ner tillväxten, men jag har varit en moderat röst som har lyckats klara av båda de här sakerna.
Du höll stadigt i barnet och kastade ut barnvattnet.
Så kan vi uttrycka det,
ja. Ja, tack för det i sådana fall. Obs i ett fiktionellt 2040. År 1900 var en fjärdedel av världens befolkning europeer. Nu, 2040, är vi bara en tjugondel. Hur har EU kunnat påverka de senaste 20 åren när vi i EU har blivit en allt mindre del av världen?
Ja, men nu 2040, så vi har ju sett den senaste tiden hur Kina, de växte ju väldigt, väldigt kraftigt i sin ekonomi där runt valet 2019. Så. Mm. Men nu kan vi väl se att det har bromsats in något naturligtvis. Europa har lyckats möta den stora konkurrensen och utmaningen från flera olika, inte bara Kina men Indien också. USA växte ju också ganska tidigt, eller ganska mycket på den tiden. Men vi har lyckats genom att göra bra investeringar, lyckats öka vår konkurrenskraft. Vi blev helt världsledande på AI under 2025-2030 där någon gång. Det var fantastiskt. Vi har tagit åt oss ny teknik på ett bra sätt. Vi vände den där utvecklingen där andra var duktiga, och vi lyckades bli världsledande. Vi har europeiska plattformsföretag som konkurrerade som har konkurrerat med de bolagen som fanns tidigare. Så vi liksom lyft upp vår konkurrenskraft. Vi är inte riktigt lika många människor som de andra naturligtvis, men vi är riktigt, riktigt på tå och riktigt duktiga.
Kan jag nu 2040 gå och köpa en fossilbil hos min bilhandlare?
Det är möjligt att du kan. Det finns ju en begagnatsmarknad för det nu också. Men det är egentligen ingen som vill ha det nu. Utan ny teknik har gjort att det är smartare lösningar helt enkelt som gör att vi klarar klimatet.
Om jag skulle vilja ta tåget till Paris, kan jag göra det på inom ramen för en arbetsdag?
Det beror på var du startar.
Ja, men jag startar väl fan inte i Lyon i alla fall.
Vi startar på Beppo.
Ja, men, du är för begränsad i din frågeställning.
Jag startar i två åker.
Ja, det kan du.
Ja, det då kan måste du. Jag åka någon sorts buss först in till Varberg, va?
Ja, till metropolen och den centrala kärnan av Varberg. Ja. Där har vi en väldigt fin nybyggd station. Ja. Och du kommer sätta dig på tåget där och kanske med ett byte eller två så kommer du nå Paris.
Yes, kommer det finnas väl utbyggd restaurangvagn med gott kaffe och sånt ombord?
Det beror på marknaden.
Eller kommer allting vara i form av piller?
Det beror på marknaden.
Okej. Okay. Hur hållbart i Sverige? Du svarade ju innan på att 2019 så var vi ju ganska både socialt och miljömässigt. Och vad var den tredje hållbarheten du nämnde?
Ekonomiskt också.
Ja. Hur har den kurvan gått de senaste 20 åren?
Vi håller i oss. Sverige gjorde ju om sitt skattesystem så att det blev mer fokus på entreprenörskap, företagande och jobb. Det var helt nödvändigt och det gjorde att vi fick en skjuts i vår ekonomi. Och med de resurserna som det har skapat så har vi lyckats göra nya förbättringar för klimatets skull. Och i grund och botten så har det gynnat Sverige väldigt mycket.
Hur länge sedan är det nu du blev partiledare? Vilket år var det?
Nej, jag blev aldrig det.
Det blev inte så?
Nej.
Varför blev det inte så? Hade du det inte i dig? Eller hade du andra objectives? Eller vad handlade det där om?
Nej, men jag höll på med Europapolitiken under ett tag. Men sen så kände jag faktiskt att det kliade lite i entreprenörskapstarmen. Så jag återvände till företagandet.
Tycker du att fler politiker borde göra så? Bara liksom vara in i politiken en begränsad tid och sen dra sig tillbaka? Korrumperar den där makten eller blir man seg eller lat? Eller vad?
Ja, inte därför, men jag tror att man ska gå in och ut i politiken. Jag tror det är väldigt nyttigt egentligen. Jag tror att fler, som jag var inne på tidigare, gärna företagare ska ta sig in mot politiken och kanske gå tillbaka igen till företagsamheten. Man lär sig massa spännande saker av det och det borde fler människor göra.
Fast uppkomiker är det ju så att vi har ju ett jobb liksom som... Ja, ett riktigt jobb som vi kan säga roliga och träffande saker om. Och så börjar vi jobba med att säga roliga och träffande saker om vårt gamla jobb. Och så rätt vad det är så skojar vi inte om den här kranen i hamnen som vi satt och körde eller sådär. Utan nu skojar vi istället om att åka taxi och bo på hotell. Och då börjar vi bli ganska tråkiga. Så jag tycker att det borde vara en regel för ståuppkomiker också. Att man får bara vara ståuppkomiker ett visst tag och sen måste man gå tillbaka och hämta nytt material och sen kan man få komma tillbaka när man har
liksom... Så när blir du partiledare?
Jag är ju bra på det mesta, men just grupparbete är inte min bästa.
Du kan bli en svensk Trump.
Jag skulle kunna bli en populist. Det skulle kunna bli en populistisk diktator. Leder Anna Hedemo agenda fortfarande 2040, tror jag?
Nej, det gör hon inte. Hon har faktiskt blivit partiledare för något parti.
Ja, vilket parti?
Nej, det vågar jag inte säga faktiskt.
Intressant.
Fråga Anna.
Sista frågan då. Ja. Vi har goda nyheter. Nu är vi tillbaka på 2019, på hösten faktiskt. Du har blivit invald i Europaparlamentet. Ja, budgetarbetet faller ut så att vi har en budgetpost över på 1 miljard euro. Och du ansvarar för den här. Vad gör du med din miljard?
Betalar den tillbaka den till medlemsstaterna så att de kan sänka skatten.
Stort tack för att du kom hit, Jörgen.
Tack så mycket.
Tack så mycket. Me, I'm going out. You think I'm busy, but mostly I'm chilling out. I wanna do the things that crazy people talk about. Now let me take you on a ride, ride. We're running shoeless all over Fifth Avenue.
You won't believe all the stuff that we're gonna do. Yeah. You better brace yourself, 'cause I'm about to cross the line. I'm gonna free your mind tonight. When I'm running this town, oh, things will turn around. When I'm running this town, oh, I won't let you down. I'm running for governor, governor, nah, yeah. I'm running for governor, governor, nah, yeah. I'm gonna dance like an earthquake was shaking me. I'm gonna sing like my heroes were with me, yeah. I'll build an